Det här är P1, Sveriges Radio.
Sajten Insikt 24 citerade Dumpen och klandras av mediernas etiknämnd.
Många som har av sig är förtvivlade, men jag kan ju tyvärr inte göra så mycket åt det.
30 år sedan Estonia-katastrofen blev Ekot konspiratörer i sin bevakning.
Samma gamla motbevisade skåpmat som tidigare.
Och så ställer vi oss frågan, hur många elefanter krävs det för att ett kontorshus ska vara en elefantkyrkogård?
Den här bilden av att de just hamnar i den här mörka tomma korridoren, den stämmer inte riktigt.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. I veckan klandrade sajten Insikt 24 av mediernas etiknämnd. Det handlar om en publicering sajten gjort, ett slags referat av pedofiljägarsajten Dumpen. Sen Dumpen startade 2021 har både justitiekanslern och medieombudsmannen överösts med anmälningar och personer som vill få sina ärenden prövade. Men eftersom sajten inte är med i det medieetiska systemet kan de inte prövas av medieombudsmannen. Samtidigt som sajtens utgivarbevis gör att de omfattas av grundlagen. Vår reporter Alexandra Sannemalm har i veckan tittat närmare på det här fallet och vad du skulle kunna säga om Dumpens metoder inom ramen för medieetiken.
Ja, men det jag tycker är lite intressant är att Dumpen står ju utanför det medietiska systemet, så vi kan inte pröva, eller jag kan i vanliga fall inte pröva Dumpen.
Det här är Kaspar Opitz, allmänhetens medieombudsman.
I det här fallet blir det någon slags indirekt prövning av deras metoder då, eftersom ett annat medie som är med i det medietiska systemet har publicerat i princip samma sak som Dumpen har publicerat. Då. Så att det blir ju intressant att det är första gången indirekt som Dumpen prövas av MO.
I januari publicerade sajten Insikt 24 en text om en Dumpen-publicering. Deras så kallade Hall of Shame, där Dumpen konfronterar personer som söker sexuell kontakt med barn. Insikt 24 gjorde ett referat av konfrontationen och publicerade då mannens namn och bild. Och i veckan klandrades alltså den här publiceringen i mediernas etiknämnd.
Det bryter mot grundläggande medietik som vi ser det. Det kan finnas ett allmänt intresse kring att berätta om sådana här situationer, men att namnge en person, det ligger inte i allmänhetens intresse att få veta hans namn. Det går enligt svensk pressetisk tradition att även om man gör dåliga saker och inte är en offentlig person, politiker eller makthavare, ja, då ska man egentligen inte behöva ha sitt namn och sin bild på en sajt eller i tidningen.
Hur ser allmänintresset ut? Alltså, vart börjar och slutar det i den här typen av ärenden?
Nej, men det finns ju ett generellt allmänintresse för män som söker kontakt med minderåriga för att ha sex. Det är klart att det är ett viktigt och allvarligt ämne som måste kunna diskuteras. Men en enskild person utan någon ställning i offentligheten som ställer upp på sådana här möten, pressetiken, medier, inte namn och bildgivning i sådana fall för att allmänintresset för att veta hans namn är, ja, men det existerar helt enkelt inte. Pressetiken är, den medier inte skam på eller journalistik.
Insikt 24 vill inte vara med i det här reportaget utan hänvisa till vad de redan sagt i mediernas etiknämnd. Nämligen att de tycker att det finns ett allmänintresse och att deras publicering inte beskriver mannen som klandervärd. Sajten Dumpen rör sig i ett gränsland mellan publicistik och aktivism.
Nej, men vi får ju väldigt många frågor om Dumpen. Vi får en hel del anmälningar mot dem också. Och mitt svar då är ju att jag tyvärr inte kan pröva det då. Många som hör av sig är förtvivlade. Det är anhöriga, det finns barn som är förtvivlade över att de hamnar i ett sammanhang som för dem är då fruktansvärt. För att en anhörig till dem har hängts ut då och de drabbas väldigt hårt av det. Så det är en del förtvivlade människor som vänder sig till mig. Men jag kan ju tyvärr inte göra så mycket åt det. Medieska systemet är frivilligt. Där måste man vilja vara med. Man måste vilja ta ansvar.
Mannen som blivit namn och bild publicerad i samband med Dumpens konfrontation har förutom att anmäla Insikt 24s artikel till medieombudsmannen också stämt Dumpen och dess ansvariga utgivare Sara Nilsson för grovt förtal. I vår kommer Dumpen för första gången att prövas i domstol. Vi har i veckan varit i kontakt med Sara Nilsson som avböjt medverkan just eftersom att det här ärendet också är ett pågående rättsfall. Tillbaka till Kasparopits och den klandrade publiceringen.
De får ju det här beslutet från Medias etiknämnd och då ska de då publicera ett uttalande där kritik riktas mot den här publiceringen och där etiknämnden då slår fast att den här publiceringen orsakade anmälan oförsvarlig skada. Så där i är ju tanken att upprättelsen ska finnas. Så det är det som mediet måste göra.
Och så har vi en rättelse. Tidigare i det här reportaget sa vi att den uthängda personen konfronterats av Dumpen när han skulle möta en fiktiv 14-årig flicka. Det stämmer inte. Mannen har inte gått för att möta den fiktiva 14-åriga flickan, utan konfrontationen skedde utanför mannens hem i ett helt annat sammanhang.
Granskningsnämnden för radio och tv fällde den 10 mars 2025 medierna i P1 för osaklighet. I det här avsnittet av medierna finns ett inslag om att sajten Insikt 24 klandrats i mediernas etiknämnd men. Den klandrade artikeln var ett referat av en publicering på sajten Dumpen där en person som påstods ha sexchattat med en fiktiv 14-åring hängdes ut med namn och bild. Granskningsnämnden menar att Sveriges Radio inte visat grund för ett påstående som tidigare fanns i inslaget om att mannen konfronterades av Dumpen när han skulle möta den fiktiva 14-åringen. Uppgiften rättades och klipptes bort här i den digitala publiceringen. Nämnden anser dock att det ställs särskilt stora krav på noggrannhet på saklighetskontrollen inför en rapportering med uppgifter om en enskild person av det här slaget. Mot bakgrund av den felaktiga uppgiftens karaktär anser nämnden att felet var så allvarligt att inslaget stred mot kravet på saklighet oaktat SRs rättelse av uppgiften. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
Sex krimreportrar från olika mediehus skrev för en vecka sedan en debattartikel i Dagens Nyheter om ett lagförslag som de anser hotar journalistiken. Förslaget handlar om att förundersökningsprotokoll ska omfattas av sekretess till dess att fallet gått upp i domstol. Det är något som skulle vara ett dråpslag mot journalistiken om inte polisutredningar kan granskas, anser de sex undertecknarna. Och så var det den så kallade meet and greet skrytveckan. Veckan när alla landets kulturjournalister fått möjligheten att gräva i sitt privata bildarkiv för att visa att just de faktiskt träffat årets Nobelpristagare i litteratur. Som ju i år var sydkoreanska Han Kang. Även om det må ha skett för 5 år sedan.
Det sker varje år, dagarna, ja veckorna runt den 28 september, dagen då Estonia förliste, så svämmar medier över av bilder, filmer och vittnesmål från olycksnatten och uppgifter om de nya dykningarna som görs med splitterny teknik. Och i år var det dags igen, 30 år sedan olyckan. Det är ett nationellt sår och en evig källa till nya nyhetsuppslag och gamla återblickar. Men blev Sveriges Radios Ekot lite för ivriga i sin rapportering på 30-årsdagen? Blev nyhetsförmedlaren snarare ett språkrör för konspirationsteorier som sedan länge avfärdats? Reporter är Fanny Hedenmo.
Jag gjorde en dokumentär på SVT tillsammans med Linus Brohult förra året om medias desinformation kring Estonia och de konspirationsteorier som har förmerats just med väldigt stor hjälp av media kring vad som hände.
Det här är den granskande journalisten Bosse Lindqvist.
Så jag blir jätteförvånad när Ekot körde en hel vecka där en rad av de här konspirationsteorierna gav nytt bränsle och ny trovärdighet. jag trodde det var över.
Ekots nyhet nu under dagen om att en del av fartygets bogramp nu har hittats.
Det är de estniska myndigheterna som i somras...
Ja, när 30-årsdagen sedan Estonias förlisning den 28 september 1994 började närma sig, så blev det tydligt att Ekot är en redaktion som noga följer utvecklingen kring katastrofen. De första nyhetsinslagen sändes en dryg vecka före årsdagen. Det handlar om fynd som gjorts i de nya robotdykningarna vid vraket, om hur överlevare av katastrofen intervjuas på nytt av haverikommissionen och om nya krav från anhöriga om att olyckan ska utredas rättsligt.
Man gjorde en serie inslag i Ekot där man antyder att undersökningarna inte har varit noggranna.
Bosse Lindqvist reagerade omedelbart.
Att det finns saker och ting som är fördolda, att man kanske till och med döljer saker med mening, att det kanske till och med har skett brott i samband med förlisningen, typ mord. Att det skulle funnits någon sorts militär inblandning som orsakar förlisningen. Man presenterar ingen evidens för att det här skulle stämma.
Och det är inte bara han som reagerat. Den 27 september, en dag före 30-årsdagen, sänds ett panelsamtal i Studio 1. Ett samtal mellan en överlevare, Ekots reporter Erik Ridderstolpe, och så utredningsordföranden för Statens haverikommission, Jonas Bäckstrand. Som framåt slutet av samtalet säger så här.
Jag har hört en hel del rapportering i Ekot under dagen som rör Estonia, och jag har sällan hört så mycket faktafel i Ekot idag.
Okej.
Det här är en av de sakerna. Och det finns fler felaktigheter i Ekots rapporteringar under dagen, ja, när det gäller Estonia.
Men vi stannar, vi håller oss kvar bara minuterna där rinner iväg här. Men Rolf Sörman, när du hör det här.
Jag heter Jonas Bäckstrand och är utredningsordförande vid Statens haverikommission.
Så vad är det då för sakuppgifter som Jonas Bäckstrand inte anser rapporterats korrekt i Ekot? Jo, den 20 september kommenterar Ekots reporter de nya dykningar med undervattensrobot som i somras genomfördes vid Estonias vrak. Reportern säger då att Sverige inte deltog i dykningarna eftersom att de inte var så intresserade av det.
De var med i höstas på den här sonarundersökningen, men nu i somras då var det bara möjligt att göra 17 dyk för esterna, för de var tvungna att finansiera det själva. Så att Sverige är inte så intresserat av det här, men det är också ju så att det är ju esterna som leder.
Men det här, säger Jonas Bäckstrand, stämmer inte. Dykningarna, som det här samtalet handlar om, var kompletteringar till en sonarundersökning som gjordes av vraket i november i fjol. Och där fanns svenska utredare ombord.
För att göra planeringen av det enklare så valde vi att inte vara med ombord från svensk sida. Och vi var väldigt angelägna om att den här fotograferingen skulle göras också. Så att jag delar inte alls uppfattningen att den ena landet skulle ha varit mer eller mindre intresserat av det.
Den 27 september, dagen före årsdagen, sänder Ekot ytterligare ett inslag om Estonia.
Det pågår nu undersökningar av Estonias förlisning som kan resultera i att haveriutredningen från 97 måste göras om.
Och det här, att haveriutredningen kan behöva göras om, beror enligt inslaget på att tidslinjen för sjunkförloppet från 1997 kan vara helt fel.
Haverikommissionen talade enbart med besättningsmän, aldrig med de överlevande passagerarna efter katastrofen för 30 år sedan.
Återigen, säger Jonas Bäckstrand, är det här fel.
Så som det beskrivs av Ekot så är det faktafel, därför att det var visst så att man talade med överlevare men inte med alla.
I samma inslag beskrivs också de nya vittnesmålen som nu inhämtas från överlevare av haverikommissionen som, citat, hemligstämplade.
Jag tycker ju att det är också en förvrängning. Det här ger ju intryck, det här sättet att uttrycka sig, av att vi skulle hemligstämpla för att vi vill det. I själva verket så finns det ju internationella regler och nationella regler i Sverige om sekretess för att skydda vittnesuppgifter som gör att vi inte får lämna ut dem i det här skicket som de här ljudfilerna är.
Att haveriutredningen kan komma att göras om är inte heller en korrekt beskrivning av kunskapsläget, säger Jonas Bäckstrand.
Är det så att de fakta vi tar fram nu leder till andra slutsatser så kommer vi naturligtvis att tala om det. Men att göra om hela haveriutredningen från början, det har egentligen aldrig varit aktuellt.
Vad tycker du sammantaget om det här, om hur det blev när Ekot rapporterade kring årsdagen i år?
Det ger ju ett intryck, tycker jag, av att man vill misskreditera undersökningsarbetet och att man vill söka konflikter som inte finns.
Karin Wettre heter jag. Jag är redaktör på Ekot på Sveriges Radio.
Ja, det är Karin Wettre som svarar på mina frågor.
Nej, jag tycker inte att Ekots rapportering är varken osaklig eller tendentiös eller ger luft åt konspirationsteorier. Det är en rapportering som har varit bra och som har varit nyhetsledande i Sverige.
Men jag får inget svar på de sakuppgifter som kritiseras. Nästan alla inslag som tagits upp i det här reportaget är anmälda till granskningsnämnden.
Och där vill vi inte föregripa den prövningen och därför väljer vi att inte kommentera de här enskilda uppgifterna.
Men det finns ett inslag som inte anmälts till granskningsnämnden.
Den stora frågan sedan Estonias förlisning för 30 år sedan är hur fartyget kunde sjunka så snabbt.
I inslaget som sänds den 27 september presenteras det som kallas nya uppgifter.
Nu visar de nya undersökningarna att vatten trängde in under Estonias bildäck via fartygets ventilationskanaler.
Enligt Jonas Bäckstrand vid Statens haverikommission är det här också fel.
Problemet här är att de uppgifterna är gamla och att det framställs i Ekot dels som att det är nya uppgifter, dels som att uppgifterna kommer från oss. Vilket de inte gör, utan det kommer från en forskningsstudie 2003 som var beställd av Överstyrelsen för psykologiskt försvar.
Vi har publicerat det som en nyhet 2003. Då hade vi en lång intervju med en amiral som kom med just de här teorierna kring ventilationskanalerna. Och att vi nu tar upp det igen, det beror på nya undersökningar som kommer med preliminära fakta som tyder på att de här ventilationskanalerna spelade en roll. Att sjunkförloppet gick så fort att det här kan ha betydelse. Men vi presenterade inte ventilationsuppgifterna som en nyhet, utan vi säger ju att undersökningen som pågår är ny.
Nya uppgifter måste väl ändå tolkas som att det här är ny information?
Nej, där tycker vi nog olika.
Så hur ska man tolka det då? Nya uppgifter?
Ja, men där var det ju nya uppgifter om den här undersökningen.
För en sak som hela Ekots publicering kring årsdagen kritiseras för är ju att känslan är att man vet mindre än vad man vet. Alltså att det finns fler frågetecken än vad som egentligen stämmer kring sjunkförloppet och kring förlisningen. Här presenteras information som enligt Statens haverikommissions utredningsordförande redan var känt som nya uppgifter. Men det är ju inte sant.
Nej, men jag håller inte med dig där. Vi presenterade inte ventilationsuppgifterna som en nyhet, utan vi säger att undersökningen som pågår är ny. Och det tycker jag att det framgick tillräckligt tydligt där.
Karin Wettre säger också att hon är förvånad över kritiken som kommer från Jonas Bäckstrand. Enligt henne har han fått frågan från Ekot om det finns detaljer som bör ändras i publiceringarna, men svarat nej på det.
När jag frågar Jonas Bäckstrand om det här håller han inte med om att han ska ha fått en sån här fråga från Ekot.
Men det finns ytterligare en aspekt i kritiken mot Ekots Estonia-bevakning.
Jag kan säga mitt hjärta sjönk.
Det här är Lotten Kalenius. Det är hon som tillsammans med föreningen Vetenskap och folkbildning anmält Ekot till granskningsnämnden. Men hon är också anhörig till offer i katastrofen.
Det är som en käftsmäll att ta upp sin telefon som man brukar som vanligt kolla vad som har hänt i världen. Och så är det bara notis efter notis efter notis med andra anhöriga överlevare som pratar i stil med att vi måste få veta sanningen, bla bla bla.
Det är 14 överlevande och ett 20-tal anhöriga som kräver att riksåklagaren ska inleda en förundersökning om mord.
När Ekot den 23 september rapporterar om en begäran om förundersökning om mord som skickats in till riksåklagaren, så bekräftade det något som Lotten Kalenius känt tidigare. Att det är de anhöriga och överlevare som ifrågasätter haverikommissionens slutsats som får höras mest i Sveriges Radio.
För vad jag i princip aldrig hör, det är röster från anhöriga och överlevare som har det perspektivet som jag och min familj har. Som är, vi är nöjda med utredningarna. Vi har ingen anledning att betvivla slutsatserna. Vi förstår vad som hände. Det var tragiskt. Nu vill vi gå vidare.
Hon reagerar också på att anklagelserna som förs fram i inslaget får stå oemotsagda.
Och när man kollar på vad handlar detta om, så är det precis samma gamla motbevisade skåpmat som tidigare.
Kraven är också att åklagare bör utreda vilka okända fartyg som funnits nära haveriplatsen och utreda var flera rapporterade försvunna personer kan finnas.
Jag vill inte att min familj ska behöva vara utsatt för det här varenda jävla år.
Jag frågar Karin Bättre om det här, om vilka anhöriga det är som får höras i Sveriges Radio.
Naturligtvis är det så att de som har större krav på fler utredningar och så, de är ju mer ifrågasättande än den grupp som tycker nu räcker det, nu vill vi inte att fler undersökningar ska göras, låt Estonia ligga där hon ligger.
Mm. Men det där är intressant, för om den gruppen som är ifrågasättande och som anser att, som till exempel står bakom den här begäran om mordutredning som har lämnats in till riksåklagaren, om den gruppen av människor är den som är mest intressant att rapportera om, blir det inte snedvridet då i vad man får för perspektiv av Ekots rapportering?
Just den frågan, där är ju en av de ämnen som vi har blivit anmälda till granskningsnämnden för. Så att den vet jag inte om jag kan gå in på. Men det är ju så, återigen som jag sa tidigare, att det är ju inte de som driver våra beslut. Utan det är ju nyheten som står i fokus för oss. Om det är någonting som vi bedömer att här finns det en nyhet, då utgår vi ifrån det.
Ska man inte som journalist förhålla sig kritiskt till statens haverikommission? Är inte det en korrekt inställning att ha? Åter till Bosse Lindqvist.
Alltså jag är ständigt kritisk mot i stort sett allting och liksom undrar, stämmer det verkligen? Det ska man ju vara. Det är ju liksom en grundförutsättning för journalistik. Men när man sen då presenterar det man har kommit fram till, när man sen då gör ett reportage eller vad det nu än är, då ska man ju bara redovisa det man faktiskt har funnit grund för. Det man faktiskt har funnit evidens för.
Och det finns en fråga ställd i Studio 1 som Bosse Lindqvist inte kunnat släppa.
Du, kommer vi någonsin att få veta vad tror du vad som hände den där natten för snart 30 år sedan?
Ja, säg det. Alltså det är ju många saker som inte... Då
kan... Genom att ställa den frågan så kastar man tvivel över att vi faktiskt vet vad som hänt. När vi faktiskt vet vad som har hänt. Det skedde en oerhört tragisk förlisning, bland annat på grund av konstruktionsfel och väldigt hård vind. En rad samverkande faktorer som gjorde att en passagerarsfärja sjönk väldigt snabbt och en fruktansvärd massa människor dog. Det är väldigt, väldigt sorgligt. Men det vet vi har hänt.
Sist här hörde vi journalisten Bosse Lindqvist. Sen det stod klart att Anna Kinberg Batra tvingas avgå från sitt uppdrag som landshövding i Stockholm och hädanefter blir en del av regeringskansliets omplacerade toppchefer, så har Elefantkyrkogården seglat upp på nyhetsagendan. Elefantkyrkogården, som sägs vara den plats dit statliga karriärer går för att dö medan topplönen kvarstår. I medierapporteringen den senaste veckan har en särskild byggnad fått förkroppsliga själva kyrkogården för elefanterna. En plats som påstås vara så grå, så murrig, så bottenlöst tråkig att klockorna stannat för länge sedan. Såklart en tacksam illustration för det straff som väntar bortgjorda höjdare. Men hur väl stämmer den där bilden egentligen med verkligheten?
Det kallas Elefantkyrkogården och det är här som myndighetschefer kan hamna om de tvingas...
Grova, brutalistisk byggnad som ger ett ganska monotont...
Hela den här byggnaden är ju väldigt DDR-aktig och tråkig.
Ska vi börja med, vad är Elefantkyrkogården någonstans för någonting?
Ja, var eller vad är Elefantkyrkogården? Den senaste tidens medierapportering har fokuserat kanske mest på den första delen av den frågan. Var? Och ja, det har kretsat kring en lång kontorsbyggnad på Karlavägen i Stockholms innerstads nordöstra hörn,
garnisonen. En, om man får tro med i rapporteringen, synnerligen deppig, grå och ödslig plats dit gamla generaldirektörer förpassas för att vända papper och sortera gem.
En lång korridor i garnisonen som är en del av regeringskansliet.
Och det sägs vara något med lukten där.
Ursäkta, har du sett några elefanter här?
Jag menar, vad händer där då på insidan? Vet vi det?
Elefantkyrkogården, den brukar ju beskrivas som den här platsen där tidigare myndighetschefer hamnar på efter att de har fått lämna sitt uppdrag egentligen.
Det här är Miranda Olsson. Hon är reporter och redaktör på Alltinget som bevakar politik.
Jag uppfattar Elefantkyrkogården mer som ett tillstånd än som en fysisk plats. Så, det är mer en position som en tidigare myndighetschef då hamnar i efter att man har fått lämna sitt uppdrag. Mer än att det är att man placeras just i den här korridoren.
Men den här korridoren i garnisonen, den finns ju faktiskt. Men vad används den till?
Det är en korridor där utredare som arbetar med det som kallas SOU-er, särskilda och offentliga utredningar. De sitter där och arbetar med de här utredningarna och har sina kontor där. Det brukar vara, kontoren ser ganska lika ut. Det är varsitt ungefär för varje utredare och sekreterare och så. Och så hemsk är den inte. Det finns fönster, det finns ljusinsläpp. Alla har liksom ett skrivbord, en fåtölj och en bokhylla. Det kanske inte är så kul, men det är väl ungefär så ett kontor ser ut.
Ja, den platsen som fått bli den själva fysiska illustrationen i media för Elefantkyrkogården är alltså snarare en plats där de som jobbar med statliga utredningar sitter än en avskälpningsplats för gamla höjdare. Men visst finns det även några få gamla generaldirektörer här. För det fungerar också som en sluss mellan generaldirektörers tidigare myndighetsplaceringar ut till nya uppdrag. Och enligt regeringskansliet så arbetar just nu två tidigare generaldirektörer i garnisonen med statliga utredningar.
Man kan säga att de här tidigare myndighetscheferna, när de har fått lämna sin myndighet, då får de ett nytt uppdrag från regeringen. Och det kan vara att påbörja eller arbeta med en utredning. Och när det är så, då hamnar de på garnisonen ofta. Men det kan också vara så att man hamnar på ett departement. Man kan bli placerad på Finansdepartementet till exempel och få arbeta med en utredning. Så att ett kontor kanske det visserligen är, men det måste inte ligga i garnisonen.
Jag heter Kalle Nilsson, arbetar som utredare på en statlig myndighet. Jag har arbetat ett tag i den här långa korridoren i garnisonen.
Jag är långt ifrån den första journalisten som ringer honom den här veckan. För i våras skrev Kalle Nilsson en putslustig krönika på sajten Arbetarvärlden om sin tid på garnisonen. En krönika som strösslats med några salta formuleringar om sunkiga pentrys och glömda fruktkorgar. Och den krönikan har i veckan fått ett oväntat uppsving när reportrar febrilt sökt nedtecknade skildringar från insidan av den så mytiska platsen.
Ja, men krönikan skrev jag ju långt innan det här med Anna Kinberg Batra blev aktuellt. Det var väl liksom ett försök att beskriva kontrasten mellan hur den här korridoren beskrivs i medierna och hur man upplever det, hur de flesta upplever det, tror jag, som jobbar där. Och i medierna är det just väldigt fokus på det här att det är avsatta föredettingar som är där. De flesta som jobbar där är ju inte avsatta och inte föredettingar utan folk som tycker att de har ett spännande jobb då. Och det var det jag försökte beskriva, men jag vet inte om det lyckades så bra. Det som intresserar folk med den här krönikan var snarare det som liksom förstärkte den bild som redan fanns. Jag kanske själv skulle behöva få sparken och hamna på Elefantkyrkogården som krönikör, om det finns en sån.
Jag har i veckan pratat med flera före detta generaldirektörer, både de som fått arbetsuppgifter inne i garnisonen och de som jobbar på departement. Ingen vill medverka på en bandad intervju. Jag har också pratat med flera utredare som inte alls känner igen sig i mediebilden av sin arbetsplats som deppig och ödslig. Tvärtom, det är enligt utsag och faktiskt jättesvårt att få tag på mötesrum. En framhärdar att det är en av Sveriges viktigaste arbetsplatser eftersom det är där utredningar görs som ligger till grund för lagstiftning. Och medierapporteringen om Elefantkyrkogården har blivit en stor snackis i den långa korridoren i garnisonen.
För de flesta som är där så är det nog lite av ett privilegium. Det kanske låter konstigt, men för det är ett ganska fult ställe på många sätt. Men arbetsuppgifterna där tycker nog många är väldigt intressanta.
Jag förstår varför man målar upp den bilden.
Miranda Olsson på Alltinget igen.
Det är en ganska enkel bild att beskriva och till viss del ganska rolig med tanke på att det är stjärnor inom politiken och förvaltningen som liksom har tappat sina uppdrag. Då blir det här en rolig kontrast när det gäller, om vi tar Anna Kinberg Batra som har varit landshövding och suttit i Tessinska palatset, när man sen hamnar då, eller beskrivs hamna i garnisonen i den här 300 meter långa korridoren, då blir det en väldigt intressant bild. Men egentligen så det är inte säkert att de hamnar på garnisonen. De kommer sitta framför en dator antingen på departementet eller i garnisonen oavsett. Så att den här bilden av att de just hamnar i den här mörka, tomma korridoren, den stämmer inte riktigt.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet idag skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.